växlande 1-5. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön omkring sydväst 5-10. I natt avtagande och växlande 1-6. Norra Östersjön väst 5-10 och i eftermiddag avtagande och vridande syd. I natt 2-7 och tidvis växlande. Och Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Nordväst eller växlande 2-7 meter per sekund i eftermiddag omkring syd. Åter till Pia och P1 morgon. God förmiddag!
Stannar ni kvar här i kanalen så blir det Ekot och sen efter det så ska vi till Los Angeles och demonstrationerna som pågår där. Och sent igår kväll meddelade ju president Trump att han kommer att skicka hundratals marinkårssoldater till Los Angeles. Och så har ni fotbollstränaren i Piteå som tagit fram en app för att hans 9-åringar ska få lika mycket speltid på matcherna. Och sen när vi är klara då är det dags för dig Thomas Tengby och Ring P1.
Ja, och framförallt dags för er kära lyssnare som vill vara med i Ring P1, så ring nu till vår slutsats. 020-22-10-10. 020-22-10-10. Ring nu trots att det kommer eko.
Nya uppgifter om uppmärksammade Säpo-utredningen mot diplomat och politiker. Myndigheter kan spara flera miljarder kronor varje år med billigare kontorslokaler och stora protester i Los Angeles sprider sig till flera amerikanska städer. I nyheterna klockan 9. Jag vill börja med att ett mejl om Turkiet och den svenska NATO-processen har stor betydelse nu i säkerhetspolisens utredning i det uppmärksammade fallet där en svensk diplomat och en svensk-kurdisk politiker misstänks för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det är enligt uppgifter till Ekot. Här i studion Daniel Öhman, en av våra reportrar som undersökte det här. Daniel, vad handlar det här om?
Det handlar om ett väldigt uppmärksammat gripande av en UD-diplomat och en svensk-kurdisk politiker i mitten av maj, och de är misstänkta då för obehörig befattning med hemlig uppgift. Och det vi fått fram nu enligt uppgifter till oss är att ett mejl från den tidigare Turkiet-ambassadören Mikael Sahlin till UD har spelat en viktig roll i den här utredningen, och det är ett mejl som ska handla om Turkiet och NATO-processen. Och det som är lite märkligt är när vi frågar Mikael Sahlin om det mejlet. Han minns inte det specifikt. Han säger att han mejlat mycket till regeringskansliet. Men ingen hemlig information, säger han. Han använder sig bara av öppna källor. Och då frågar man ju så här, vad är det som kan vara så hemligt att det här skulle kunna skada Sveriges förhållande till en annan stat och därmed vara ett brott?
Ja, precis. Om det inte var några hemliga uppgifter på något sätt i det här mejlet, hur kan det då handla om just obehörig befattning med hemlig uppgift?
Ja, det beror ju på vad som har hänt här. Det kan ju vara så att Mikael Sahlin har skickat det här mejlet och så har någon på UD bedömt att det här verkar vara känsliga uppgifter. Det här hemligstämplar vi. Och då ligger det nära till hans att tro att Säpo då, när de om de hittar det här mejlet, säger att ja, det här verkar vara ett brott. Det kan ju också vara så att Säpo tittat på det här mejlet, åklagaren tittat på det här mejlet som de har hittat och säger att det här verkar vara väldigt känsligt, det här borde röra sig om ett brott. Eller så kan det ju vara så att Mikael Sahlin faktiskt minns fel. Han kanske träffade någon källa som sa något hemligt som han vidarebefordrade till UD.
Det har ju spekulerats tidigare om att Turkiet skulle ha någonting med hela den här historien att göra. Hur då?
Ja, att det skulle finnas någon form av uppgörelse med Turkiet om att gripa de här för att sen befria Joakim Medin. Men det här förnekar ju åklagaren väldigt bestämt. Å andra sidan, enligt våra källor då, så kan det ju vara så att turkiska underrättelsetjänsten pratat med den svenska underrättelsetjänsten och att detta inte nått fram till åklagaren. Han tror ju inte att det är så, men det skulle kunna vara så.
Säger vår reporter Daniel Öhman, och reportrar i den här granskningen var också Hiwa Abdelsade, Mattias Pleijel och Per Kudo. Vi byter ämne. Statliga myndigheter kan spara närmare 4 miljarder kronor varje år med lägre lokalkostnader istället för dagens i många fall stora och dyra kontor. Det är slutsatsen i en ny granskning från Riksrevisionen. Christer Jensevik var projektledare.
Vi bedömer ju att statens kostnader uppgår till ungefär 10-15 miljarder kronor, och vi tror att ungefär en fjärdedel av det går att spara genom att myndigheterna använder mindre kontorsytor och använder lokaler i mindre centrala lägen.
Hos de granskade myndigheterna har de anställda i genomsnitt 22 kvadratmeter kontorsyta var, vilket är betydligt mer än jämförbara verksamheter. Och då har det inte tagits hänsyn till att en stor del av personalen numera jobbar hemifrån flera dagar i veckan. Sveriges 367 myndigheter ligger utspridda över landet. 13% ligger i centrala Stockholm. Och det är stora skillnader i hyresnivå. Christer Jensevik igen.
Det är till exempel ungefär dubbelt så dyrt att ha kontor nära centralen i Stockholm som det är att ha kontor i de stora städerna i Sverige, såsom Malmö, Uppsala och Göteborg eller förorter till Stockholm.
Granskningen visar att det skulle gå att spara någonstans mellan 2,5 och 4 miljarder varje år. Och Riksrevisionen tycker att regeringen tydligare borde styra myndigheterna mot mindre och billigare kontorslokaler. Så om det är idag får en myndighet som flyttar till billigare lokaler behålla pengarna som sparas. Men Riksrevisionen tycker att regeringen ska ta kontroll över pengarna.
Vi rekommenderar regeringen att säkerställa att de själva kan fatta beslut om de pengarna i budgeten. Kanske behöver de omfördelas till andra ändamål där de gör större nytta.
En annan fråga handlar om själva arbetet med att skaffa lokaler. I genomsnitt lägger varje myndighet motsvarande en årshyra på det arbete som krävs kring projektledning och planering av lokalbehovet. Och här tycker Riksrevisionen att det behövs bättre samordning.
Vi tänker oss också att de stora myndigheterna i staten har egna enheter som är duktiga på det här. Och de kanske man skulle kunna utnyttja även för att hjälpa de mindre myndigheterna.
Reporter Erika Mortensson. Staten kommer i år att lägga över 100 miljarder kronor på att stötta företag, men det är oklart vad pengarna kommer att få för effekt, visar en kartläggning av myndigheten Tillväxtanalys. Åsa Hernerud är kanslichef där.
Det är ganska få. Det är ungefär 10% av alla de här insatserna, både på skatterna och riktade insatser då, som är effektutvärderade och som man då skulle kunna säga att ger det här den förväntade effekten eller inte.
Myndigheten har på regeringens uppdrag kartlagt hur mycket staten årligen lägger på företagsfrämjande. Alltså pengar där syftet är att främja företagsinvesteringar och stärka konkurrenskraften. I år är summan drygt 122 miljarder kronor. Den största delen, 109 miljarder, är skattelättnader. Resten är riktade anslag.
Lättnader från hur mycket skatt man ska betala som är då riktat specifikt mot olika branscher, till exempel nedsatt energiskatt för industrin, den typen av åtgärder. Och skatteutgifterna är stora, de är 8 gånger så stora som vad vi kan beräkna i riktade liksom anslag.
Nedsatt moms för restauranger och sänkt skatt för rotarbeten är andra stora utgiftsposter för staten. Men slutsumman kan vara större än vad Tillväxtanalys har kommit fram till. Det kostar även för staten att fördela stöden.
Till exempel kostnaden för själva hanteringen, den har vi inte kunnat landa och den blir också stor.
Vad får vi då för pengarna? Av det statliga stödet till företagen är det bara en bråkdel som är utvärderat.
Okej, men har det här gett till exempel då större avkastning inom ett företag eller högre sysselsättning eller vad det nu är?
Men om jag tolkar det rätt då, 90% av de här pengarna kan vara pengar i sjön egentligen?
Nej, det skulle jag inte säga. Men däremot att man inte liksom har följt upp dem ifall det är så att de ger den här avsedda effekten. Sen så kan de ju verkligen ge effekt. Det är ju ändå nedsättningar som företagen får eller direkta rådgivning och stöd. Men det finns inget systematiskt tillvägagångssätt för att utvärdera det. Så där ser vi att det finns liksom en utvecklingspotential.
Reporter var Filip Ramqvist. I Ukraina har två personer dödats under natten efter att Ryssland attackerat både den ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa med drygt 300 drönare. Ytterligare 13 civila ska ha skadats i nattens attacker, skriver landets president Zelensky. Både byggnader och bilar ska ha börjat brinna i attackerna mot Kiev och i Odessa träffades bostäder samt sjukvårdsanläggningar enligt myndigheter. Den ukrainska presidenten manar nu USA och Europa att pressa Ryssland till förhandlingsbordet. I Los Angeles fortsatte protesterna för fjärde dagen i rad mot migrationsmyndigheten ICE och tillslagen mot papperslösa migranter. Samtidigt som Trump-administrationen aviserat att den tänker skicka både militär och ytterligare medlemmar av nationalgardet till staden.
Utanför den federala byggnaden i Los Angeles samlades demonstranter på nytt under måndagen, och det var upprörda känslor hos många.
So we want Donald Trump to get the message. We're going to stand up for our rights and we're going to stand here for our families. You're not taking our families no more. We are going to stand for our rights. You're not taking our families no more. Get that to your mind.
Vi vill att Donald Trump ska förstå vårt budskap. Vi tänker stå upp för våra rättigheter. Ni tar inte våra familjer längre, sa en av demonstranterna och visade med ett stort blåmärke efter en gummikula från gårdagens sammanstötningar med polisen. Måndagens demonstrationer var inte lika stora som de i helgen. Under kvällen skingrade poliserna demonstranterna, men protester fortsatte på olika platser runt om i staden under kvällen. Händelserna i Los Angeles har lett till att motsättningarna mellan Trump-administrationen och de styrande i Kalifornien har vuxit. Både Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och Los Angeles borgmästare Karen Bass har protesterat mot Donald Trumps beslut att skicka 2000 medlemmar från nationalgardet till Los Angeles. Något som de hävdar kan leda till att oroligheterna i staden eskalerar. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom har sagt att han kommer att stämma Trump-administrationen för deras beslut. Trump-administrationen har svarat med att beordra ytterligare 2000 medlemmar av nationalgardet till Los Angeles, totalt 4000 alltså, samt 700 marinsoldater. Samtidigt har det arrangerats fler protester runt om i landet mot deportationer av migranter, bland annat i Sacramento, San Francisco i Kalifornien och i Dallas i Texas. Roger Wilson, Los Angeles.
Flera personer har gripits efter en skottlossning i Jakobsberg norr om Stockholm i natt. Enligt polisen ska en man i 20-årsåldern ha upplevt att det avlossades skott mot honom, men han ska inte ha skadats. Händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. Var femte grundskoleelev känner sig otrygg i skolan, visar en ny rapport från Skolverket. Enligt undersökningen är den upplevda tryggheten som lägst på skolans toaletter, omklädningsrum och duschar. Samtidigt uppger bara hälften av grundskoleeleverna att elever alltid eller oftast bemöter varandra och lärarna med respekt. Omkring 6400 elever och 3300 lärare svarade på enkäterna under våren förra året. Nu är tid för radiosporten. Vi hör Mats Fagerström.
Tack för det. Ishockey först. Florida har tagit ett litet grepp om Stanley Cup-bucklan efter seger med 6-1 i finalserien mot Edmonton. De två första matcherna avgjordes först efter förlängning och målfyrverkeriet i natt. Det började redan efter 56 sekunder.
Playing 4-on-4 against the Oilers because they have the two stars up front where they really dominate. Penalty coming up here. Here's Marshall with a shot. Score!
Och match 4 i bäst av 7 matcher spelas natt till fredag. Fotboll så, där det för herrlandslaget handlar om
träningsmatch mot Algeriet på hemmaplan. Sveriges förbundskapten Jon Dahl Tomasson ser fram emot kvällens match.
We had a very good game in Hungary and now we want to play for our own crowd against a different team. That's also why we have picked this different team. They're winning everything. They're leading the group. Haven't lost for 12 games. Different kind of playing football which we are preparing for if we should go to the World Cup, of course.
Förbundskaptenen är generellt nöjd med samlingens första matchprestation. En av delarna han var särskilt nöjd med var defensiven och pressspelet.
The high pressure was excellent. We scored a goal for the high pressure and when we were deeper was also very good in my opinion. A couple of things which we need to improve, which is normal because we haven't worked that much on it. We lost too many balls where they got transition moment because we were not solid enough. We took too many touches, we played too slow. Then you get slow in your head as well. And that's something we definitely need to improve.
Och matchen hörde i kvällens Sportextra i P4 reporter Moa Berander. Och Erling Haaland och hans Norge stormar mot VM. Superstjärnan från Manchester City avgjorde borta mot Estland när Norge vann med 1-0 och tog fjärde raka segern. Leder nu gruppen på full pott efter 4 matcher och närmar sig nästa års VM-slutspel. Och BK Häcken är med i toppen av damallsvenskan, detta efter 5-0 mot krislaget Linköping. Häcken tvåa i tabellen, en poäng bakom ledande Hammarby. Då säger Radiosporten tack.
Tack för det, Radiosportens Mats Fagerström. Vraket efter Vasaskeppets så kallade lilla syster Falken har identifierats på havsbotten i Finska viken. 1600-talsskeppet hittades för 50 år sedan men har fram tills nu varit oidentifierat. Niklas Eriksson, lektor i maritim arkeologi vid Stockholms universitet, säger till TT att Falken användes bland annat för transporter och att många historiskt viktiga personer färdats med skeppet. Vädret. Dagen börjar soligt på många håll, men i Götaland och Svealand mulnar det på, följt av regn. I södra Norrland fortsatt en hel del sol, men över norra Norrland passerar stråk av regn. I allmänhet 10-15 grader.
Tack så mycket för den här morgonen, Alexander Ceylon Lund. Och ämnena i vår kvarvarande kvart, oroligheterna i Los Angeles och hur man fördelar speltiden rättvist i ett fotbollslag med 9-åringar. Men vad blir ämnena i Ring P, tror Thomas Tengby?
Ja, det är en bra fråga. Det ser ut som att det ringer lite sämre än vad det brukar göra. Så att om du som lyssnar har ringt och tyckt att det är svårt att komma fram, så är kanske chanserna lite större idag. Så kan jag väl säga. Det finns lite ämnen här, men det finns plats för fler. Och vill man då ringa och chansa på att vara med i Ring P, så är numret 020 22 10 10. 020 22 10 10. Så möjligtvis är det lättare idag än i vanliga fall att vara med. Men till exempel så kommer det nog pratas om brott och straff, som vi har gjort de senaste dagarna också i detta program. Men 30 minuter är mycket att fylla.
Mm. Och 9:30 börjar Ring P1 med Thomas Tengby. Då ska det handla om USA och de intensiva demonstrationer i Los Angeles som nu pågått i 4 dagar. Sent igår kväll kom dessutom besked från Vita huset att man utöver de tusentals nationalgardister som president Trump redan skickat till Los Angeles kommer att skicka 700 marinsoldater också. Och tidigare i morse beskrev vår korrespondent Roger Wilson, som är i Los Angeles, läget där.
Ja, där jag står så är det just nu en polisavspärrning. Jag ser kanske mellan 40 och 50 kravallutrustade poliser i en vägkorsning fylld med polisbilar med blåljusen till. Blåljusen på. Och man hör också ljudet av sådana här chockgranater, alltså ljudgranater som går av här i kvarteren här omkring. Det finns rester av demonstrationerna från tidigare idag runt om i de här kvarteren. Fickor med demonstranter som ännu inte har splittrats. Annars var det ju en lite mindre demonstration idag jämfört med igår. Runt och framförallt den federala byggnaden här där nationalgardet också finns. Och till början så såg det ut som att polisen lyckades splittra och sprida demonstranterna. Men som sagt, det verkar som att en hel del vägrar att ge sig. Och vi såg bland annat CNNs reporter nästan blev gripen i direktsändning när polisen genomförde massgripanden på en annan plats i stan.
Jag vet inte vad det är som låter, men det låter som skott eller någonting i bakgrunden. Vad är det som pågår?
Ja, det är de här chockgranaterna, alltså ljudgranater som man då slänger iväg eller skjuter iväg mot demonstranterna för att de ska splittras. Det är alltså bara starkt ljud som känns i hela kroppen när man kommer i närheten och som då gör att man snabbt tar sig därifrån när man blir utsatt för det där. Mm.
Och det här beskedet då från presidenten att skicka hundratals marinkårssoldater till Los Angeles utöver de nationalgardister som han redan har skickat. Hur har det tagits emot?
Alltså det räcker inte med det, utan han sa då, nu kanske jag måste gå åt sidan lite grann, för nu tycker jag det ser ut som att de här poliserna tänker göra någon form av framstöt här. Han berordade först 2000 medlemmar av nationalgardet att komma hit. Idag kom beskedet att de ska skicka 2000 till. Och sen utöver det då 700 marinsoldater som då i alla fall till en början såg ut som skulle täcka upp tills de här nationalgardisterna verkligen var på plats här i Los Angeles. Även om man har sagt att man ska skicka 2000, så tror jag bara det är kanske 300-400 på plats just nu. Men vi får se, det där är en kraftig upptrappning och kraftig symbolpolitik också från Donald Trumps sida, eftersom de styrande här i Kalifornien, alltså både guvernören och borgmästaren här i Los Angeles, inte vill ha de här federalt styrda trupperna här, utan menar att det bara eskalerar de problem som finns här, spänningarna och oron i staden.
Så behövs de här marinkårssoldaterna för att hantera situationen, eller hur ska man förstå att de skickas dit?
Marinkårssoldaterna är, vad jag har förstått, det är tänkta som en slags överlappning i väntan på att nationalgardet ska bli fulltaliga. Och de uppgifter som finns hittills är också att de här, både nationalgardet och marinsoldaterna, ska främst användas för att säkra de federala byggnaderna, men också se till då att de federala agenterna från migrationsmyndigheten ICE, att de ska kunna fortsätta sitt arbete med att omhänderta papperslösa som sen ska deporteras. Men som sagt, det där är olika åsikter kring om de här insatserna verkligen behövs. De styrande här i Kalifornien och Los Angeles menar inte det, medan man då från Trump-administrationens sida menar att det här behövs. Just nu så är det alltså Los Angeles poliskår som jobbar med de här demonstrationerna, med förstärkningar från andra poliskårer från städer och counties omkring.
Men verkar Trumps hårda linje mot demonstranterna ha haft någon effekt så här långt? För du sa ju där inledningsvis att det är inte lika många demonstranter ute på gatorna längre.
Det handlar nog mer om att det är måndag idag och att det var söndag igår faktiskt. De demonstranter som var på plats här under dagen var i alla fall betydligt. De var ju bestämda med att de var här. Och som sagt, den här hårda linjen har inte synts eller märkts bland demonstranter. Men däremot så har just den här federala byggnaden där nationalgardet finns, det har blivit den symbol, det mål som finns för demonstranterna här i Los Angeles. Så på sätt och vis har man kanske blivit en del av den upptrappning som de styrande här i Kalifornien är rädda för. Å andra sidan så fortsätter ju demonstrationerna och som du hör, de är inte över än trots att klockan är 9:15 här lokalt.
Vad tror du då om fortsättningen? För det finns ju de som stödjer Trumps politik också.
Jag tror att liksom man får se, det finns två nivåer här. Dels är det själva demonstrationerna, dels är det också storpolitik och symbolpolitik i stor utsträckning. Donald Trump vill visa att han är en president som kan ta i med hårdhandskarna när det gäller till exempel lag och ordning, men också med migrationspolitiken. Och det betyder att det finns ett stort symbolvärde med att agera kraftfullt här. Samtidigt så menar ju de styrande här i Kalifornien att han också kränker självbestämmandet i delstaten genom att göra så här, skicka in mängder av federalt styrda nationalgardister och även trupper. Och det är exceptionellt. Alltså senast man skickade in nationalgardet någonstans utan att de styrande i delstaten ville det, det var i mitten av 60-talet, för att skydda representanter för människorättsrörelsen. Så att det är något unikt som händer just nu och som också kommer troligtvis att få stora konsekvenser i förhållandet mellan Kalifornien och Trump-administrationen. Och Trump-administrationen har också sagt att man kan sätta in liknande mängder nationalgardister på andra ställen där man inte kan genomföra sin migrationspolitik.
Roger Wilson, vår korrespondent, hörde vi där direkt från protesterna i Los Angeles. Ett helt annat ämne nu. Hur ser man till att alla knattar får spela lika mycket boll? Handlar det om att bli bäst eller att alla ska ha roligt? Kanske går det att kombinera. I Piteå har fotbollstränaren Henrik Bjurman tröttnat på penna och timer för att hålla koll på sitt lag av 9-åriga killar. Istället utvecklade han en egen app som säger till när det är dags att byta av.
Jag insåg väl ganska snabbt redan vid faktiskt första kuppen vi hade, så insåg jag väl att det är otroligt svårt att hålla koll på speltiden. Det blir lite kaos och det blir ganska många byten under match. Och just det här med att försöka vara rättvis mot alla barn var otroligt svårt faktiskt. Det är ganska många energiknippen och det är svårt att hålla koll och ha någon typ av turordning på spelarna. Så.
Men är det viktigt att det är rättvist då? Är orättvis speltid ett problem i barn- och ungdomsfotbollen idag, skulle jag säga?
Alltså jag skulle vilja säga att det är ett problem. Jag skulle vilja säga att det är i princip omöjligt utan ett verktyg. Och det är otroligt viktigt för spelarna också. Det är så, speltid påverkar ju självförtroende bland spelare, så det är otroligt viktigt att de känner att de får vara delaktiga och att de får den här rättvisa speltiden. Och det hjälper också deras utveckling givetvis, att både glädje och vilja fortsätta spela fotboll.
Så barnen har själva liksom bra koll på om de får spela lika mycket som alla andra, eller?
Ja, nej, men innan jag hade appen så hade de ganska bra koll. Och sen är det också så att de vill ju verkligen bara ut och spela. Så det var ju mycket prat bakom ryggen. Och de kände att de inte fick spela lika mycket som de andra spelarna. Och det var väl egentligen där idén började, och jag kände att det här måste gå att göra bättre. Och väl egentligen då tankarna börjar på att skapa ett verktyg som hjälper. Mm. Hjälper mig och hjälper barnen.
Hur funkar den då, rent konkret, den här appen?
Den funkar egentligen, det är ganska visuellt faktiskt. Det är ju, du lägger in hela ditt lag, sen har du visuellt varje spelare på en fotbollsplan. Du drar egentligen bara in spelare, vem som ska starta. Sen startar du matchen, så sen ser du i realtid speltid för varje spelare. Och så sen kan du har både automatiska byten, men du kan göra manuella byten. Och det finns lite olika alternativ för olika åldrar. Så det är väldigt visuellt. Och så sen just att du ser speltiden per spelare i realtid hjälper otroligt mycket.
Mm. Häng kvar där, Henrik Bjurman, för vi ska lyssna på några barn och ungdomar som vår reporter Miriam Blomqvist fångade vid Aspuddens IP i Stockholm igår kväll. Och så här svarar de på hur viktigt de tycker det är att alla får spela lika mycket. Och först så hör vi 8-åriga Dante Alm.
Alltså jag tycker att alla ska få spela exakt lika mycket. Men det ibland blir inte exakt kanske.
Varför är det viktigt?
För att om du kör, då kanske det inte är så roligt om du sitter på bänken hela dagen.
Irma Branneryd är 17. Det är viktigt, absolut. Men i min ålder så är det väl... Alltså, då förstår man kanske att man blir uttagen av för sin prestation och närvaro, hur mycket man ger på träningen. Och att det slit man lägger ner på träningen ska bli rättvist i matchtid.
Lorenz Jenny-Dogan är 13 år gammal. Jag tycker att det är väldigt viktigt eftersom att varje spelare ska kunna få rättvis med speltid och ha kul. Det är den anledningen att man börjar på sporten fotboll, för att man tycker det är kul och då ska man ju få vara med och spela match.
Man måste ju liksom hinna spela också för att kunna bli bättre också, så att inte bara vissa blir bättre.
Men man spelar ju ändå för att vinna, och då kanske tränarna vill välja ut dem som är bäst i laget.
Mina tränare i alla fall brukar säga att det viktigaste är att ha kul och att bli bättre, inte att vinna.
Sist där hörde vi Lo Hemmingsson, 10 år, och det var vår reporter Miriam Blomqvist som hade pratat med de här barnen och ungdomarna. Henrik Bjurman, tränare i Piteå. Vi hörde en av tjejerna här som tyckte att det slit man lägger ner på träningen också borde betala av sig när det är dags för match. Att det är rättvist att de som anstränger sig mer också får spela mer match. Vad tänker du om det?
Ja, men absolut. Så kan det vara. Nu är jag ju tränare för mindre. Har fokuserat mycket på juniorfotboll. Appen är ju för 3 man upp till 11 man. Men just i tidig ålder så tycker jag faktiskt rättvis speltid är viktigast. Visst, sen när de börjar komma upp i högre åldrar så kan det ju vara prestation och kanske närvaro på träning och sånt som spelar roll. Men just i tidig ålder när utvecklingen sker så otroligt snabbt och det kan hända mycket på ett år, så tycker jag rättvis speltid ska vara fokus. Så är det bara. Och det kan hända mycket på ett år för ett barn. Utvecklingen kanske är otroligt snabbt. Och just att de får lika mycket speltid utvecklar också barnen så otroligt mycket. Jag kan väl inte yttra mig så mycket mer om just när de kommer upp i ålder. Då blir det som en helt annan sak.
Men så här långt då, vad har du märkt för resultat av att använda appen hittills med grabbarna i ditt lag?
Ja, grabbarna är ju väldigt nyfikna på appen. De kikar ju på appen och ser speltiden och har även koll på resultatet. Alltså, de brukar gå och kika hur mycket de ska spela, när de ska ut och så. Så är det kul. Sen föräldrar och så tycker väl att det känns tryggt med ett systemverktyg som håller koll. Och det blir ju som mindre transparens och just att barnen och föräldrarna känner att det känns tryggt med ett verktyg som funkar och ger dem lika mycket speltid. Det är ju
du själv då, Henrik, har du blivit mindre stressad?
Ja, absolut. Det känns jätteskönt. Och det är väl också, det är ju en stressfaktor, så är det bara. Och just stå där med många spelare, många byten, så just den här känslan att man känner kanske efteråt att det varit ett riktigt rättvist och nu är det ju, är jag betydligt lugnare och kan fokusera mer på matchen.
Det sa fotbollstränaren Henrik Bjurman från Piteå som tagit fram en app så att hans 9-åriga killar i fotbollslaget ska få lika mycket speltid och han slipper hålla reda på det med papper och penna och timer. Vill ni höra annat som vi har gjort under morgonen så gå in på sverigesradio.se/p1morgon. Där finns allt vårt innehåll. Producenten här morgonen, det var Felicia Hassan, och för nyheterna Gunilla Östlund, tekniker Stina Fagerberg och Erik Runesson, och sändningskoordinator idag Sofia Tordaj, reporter Fabian Sigurd och Beata Daleflod. Jag heter Pia Fridén. Imorgon kommer en ny programledare och ett nytt P1-morgon. Och nu kommer Ring P1 med Thomas Tengby.
Så är det. Tack för denna morgon. Ekot och P1 morgon. Ekot kommer tillbaks om en halvtimme när det här programmet slutar. Detta är alltså direkt sända Ring P1. Vill man vara med i programmet så råder jag att man ska ringa till vår sluss 020 22 10 10. 020 22 10 10 om man vill vara med. Och det vill Peter Larsson i Malmö. Hej Peter.
Hejsan Thomas.
Vad vill du prata om?
Ja, jag vill prata om det här som sker i Gaza och en händelse i historien som faktiskt har varit väldigt liknande. Där man löste en medvetensfält. Och då pratar jag om det, den händelsen som kallas luftbron i Berlin 1948.
Ja, du sa medvetensfält och då hänvisar du då till det som sker i Gaza där man hindrar införsel av mat och så i Israel in till Gaza.
Precis. Och Stalin försökte göra något liknande med att svälta ut delar av Berlin, men istället för att stå passiva så svarade västländerna och USA på detta genom att flyga in livsmedel. Så efter ett år så la man ner det projektet från Stalins sida. Och jag skulle vilja se att man gör något liknande idag. Vi såg ju nu Greta Thunberg och de andra aktivisternas enorma mod att riskera sitt liv för att visa en väg med att färdas dit med mat och livsmedel till Gaza. Och att jag skulle gärna se att våra regeringar runt om i Europa följer deras exempel i stor skala.
Det är ju lite intressant för att det är ju ett krigsbrott att hindra införsel av mat eller att använda svält som ett medel i en konflikt. Och när det gäller det så händer det ju ingenting. Men alltså, det är ju väldigt tydligt argument emot det här och att man skulle göra någonting. Varför tror du att till exempel EU då inte gör någonting?
Jag tror att det är ett maktpolitiskt spel. Det är ju så att Israel levererar ju vapen till bland annat Sverige. Vi har importerat ganska mycket av vapen trots att det här förmodade folkmordet pågår. Det finns bland annat på riksdagens hus finns det militära såna här övervakningsenheter från israeliska Elbit.
Det är liksom business bakom då, menar du?
Det finns nog flera anledningar, men man har ställt sig på Israels sida. För många av dem som stödjer Israel så ser de ju det här landet som en demokrati och så. Men en demokrati kan inte utföra tortyr och ha tusentals politiska fångar, varav väldigt många är barn. Vars enda brott är att ha kastat sten mot alltså soldater som är där som ockupationsmakt. Precis som Putins knektar i Ukraina. Så det är jätteviktigt att man ändrar hållning om att den israeliska ockupationen sedan 1967 ska upphöra. Och det kräver inte bara något man kan säga. Det innebär att man också måste säga att de över en halv miljon illegala bosättare som befinner sig på Västbanken och som bedriver etnisk rensning, de måste bort i så fall.
Nej.
Någonting om.
Ja. Men du säger att du skulle vilja se någon motsvarighet till det som skedde under andra världskriget. Och rent konkret, vad skulle du vilja se?
Jag skulle vilja se att man förde skepp till Gaza med förnödenheter och deklarerade att vi kommer ta in nödhjälp i Gaza. Mm. För flera länder i Europa erkänner ju Palestina. Mm. Så även Sverige, även för den här regeringen inte står upp med det. Men då kan man ju faktiskt erkänna att Gaza har sitt havsterritorium och föra in maten där.
Och apropå regeringen så sa ju utrikesminister Maria Malmer Stenegard att i lördagsintervjun var det väl, man får inte använda svält som vapen eller för sina politiska syften, så att riktigt så svartvitt kanske inte är som du säger. Men tack ska du ha för ditt samtal, Peter.
Ja, tack själv.
Hej. Och det är en fråga som ändå engagerar, trots att denna konflikt har pågått så länge. Så engagerade. Vi får mycket mejl både från ena och andra sidan. Här har vi ett ifrån Petter. Greta som har rest mot Gaza trots UDs avrådan uppmanar sina anhängare att ringa UD vars linje nu blockeras, vilket innebär att svenskar runt om i världen som behöver konsulärt stöd har svårt att komma fram. Uppenbarligen anser Greta, denna professionella aktivist, att hennes ärende är viktigare. Jag mår illa, skriver Petter. Vi har i Ödeshög Wilfred Landstedt. Hej!
Hej, god förmiddag.
Ja, god förmiddag. Du har varit uppe länge, du.
Ja, det har jag.
Aha, vad vill du prata om?
Jag vill då byta en ganska mycket och prata om att idag presenteras ju program eller artisterna till årets Allsång på Skansen, och det är ju ett av mina stora favoritprogram i tv, så att det tycker jag känns väldigt roligt.
Ja. Varför är det ett favoritprogram?
För att det är musik. Jag är ju väldigt musikintresserad och tycker att det känns väldigt roligt att alltid titta på en väldigt somrig känsla. Mm. Och så är alltid Allsång på Skansen, så att det är därför jag tycker så mycket om det.
Ja, och det heter ju Allsång på Skansen. Sitter du när du tittar på det och sjunger med?
Ja, det gör jag faktiskt. Aha. Och 2016, det är ganska många år sedan, men då var jag faktiskt en vinnare i tävlingen Min Allsång, så att då fick jag vara med i tv och sjunga. Det började verka kärlek banne mig faktiskt, och ja, då var det Sanna Nilsen som var programledare.
Ja, okej. Okay. Och idag kommer då artisterna att presenteras. Och har du några förhoppningar? Vad skulle du vilja se på den där listan då? Vilka namn?
Maja Ivarsson tycker jag, för jag gillade hennes låt i Melodifestivalen mycket, så att det vore kul att se Maja Ivarsson. Och ja, sen tycker jag att det ska också bli väldigt spännande att se vem som får allsångscenen din i år. För det är ju alltid en artist en kväll som får en
heltimme efteråt. Det ska också bli spännande att se vem det blir i år.
Ja, och det är också roligt att det är en blandning i alltså, musik för alla möjliga generationer.
Ja, det är det som verkligen alla kan sitta i tv-soffan och titta. Och jag tycker även att Pernilla är en toppen bra programledare med. Hon är både professionell och har mycket humor.
Se där, så, ja.
Jag ser mycket fram emot det och ja. Säsongen. Det var kul att passa på att gratulera som på Skansen som fyller 90 år i år.
Oj, ja, det är imponerande. Ja, vad kul. Ja. Wilfred, hoppas att du blir nöjd sen när listan presenteras. Tack ska du ha för att du ville vara med i programmet.
Och tack för ett jättebra program.
Ja, tack ska du ha. Hej. Hej. Inger Blennov i Lund. Hej.
Hej.
Ja, vad ska vi prata om?
Jo, jag hörde i P1 morgon att man pratade om långtidsarbetslöshet och det stora problemet som det är för väldigt många människor. Och tänkte att jag vill ändå berätta att det finns faktiskt bra modeller för att ta hand om det. Det är väldigt svårt. Men väldigt många människor som är långtidsarbetslösa har någon form av psykisk ohälsa i bakgrunden. Och sedan 40-talet faktiskt så utarbetades en modell i USA med början i New York som kallas Fountain House-modellen eller fontänhusmodellen. Låter ju rätt dumt. Mm. Men det är en psykosocial arbetsrehabilitering där handledare och personer som är medlemmar där arbetar sida vid sida med rent praktiskt arbete. Mm. Ett fontänhus är ett hus. Eller i varje fall en lokal.
En plats, precis. Ja.
En plats, absolut. Dit man kommer. Och man bestämmer själv hur mycket man vill vara där. De allra flesta som kommer har varit arbetslösa länge. Kan ha varit sjukskrivna eller man kan ha varit arbetslös. Eller växlat. Men när man kommer så börjar man hjälpa till. Ofta i väldigt liten skala. De flesta säger att jag kan inte göra någonting. Och så säger handledaren, men vet du vad? Idag till lunch så behöver vi skala lite lök. Vi gör det tillsammans. Du tar en lök så tar jag en. Mm. Och så börjar man lite smått. Och väldigt ofta så är man efter kanske någon månad eller så i fullt arbete ett par timmar om dagen. Eller ett par timmar i veckan i köket. Det finns alltid ett kök, man serverar alltid lunch. Man kanske gör matlådor som man kan ta med sig hem. Mm. För människor som är långtidsarbetslösa och inte minst om man har psykisk ohälsa har ju ofta en väldigt dålig ekonomi. Det är de som har absolut sämst ekonomi i hela Sverige faktiskt.
Men det låter som att det är väldigt konkret väldigt praktiskt liksom.
Ja, det är det. Har man en lokal så måste man ju städa den till exempel. Mm. Gör sig ju inte själv. Man lagar mat. Ofta så gör man kanske en tidning. Man har kontakt med andra fontäners. Finns alltså omkring 350 sådana hus i världen i alla världsdelar. Och i Sverige så har vi, nästan lite osäker för att förra året var det 14, men det kommer att starta flera stycken i år faktiskt. Ett i Sundsvall, ett i Ludvika. Men det är väldigt roligt. De flesta kommuner, det som är ändå är kanske allra bäst, är att vi gjorde en oberoende ekonomisk utvärdering för ett par år sedan. Och det var alltså såväl stat som kommun och regioner går med vinst efter 6 månader ungefär.
Ja, du säger vi. Betyder det att du är aktiv i det här?
Inte längre. Vi har varit i 40 år faktiskt. Ja. Jag var under ganska många år ordförande i Sveriges Fontänhus Riksförbund. Ja. Och då får man alltså pengar både i form från Socialstyrelsen eller Folkhälsomyndigheten. Men kommunerna måste satsa och säger att det är för dyrt. Ja. Och då är det bra att se att man faktiskt får pengarna tillbaka. Och väldigt många av de här personerna som kommer till fontänhuset går vidare ut i arbete och studier.
Det är ju jätteintressant och jag tänker så här, skulle du vilja se att det här skalas upp eller skulle du vilja se att man lärde sig av det här och på något sätt fick in det i övrig verksamhet som finns idag?
Alltså både och egentligen. Ja. Därför att det är självklart att detta inte är någonting som passar precis alla. Man behöver ju ha olika möjligheter. Men att det skulle behöva skalas upp, absolut. Vi har gjort rätt många, vi har tittat på rätt många kommuner över behovet. Och så gott som varenda gång så sägs det att behovet finns för långtidsarbetslösa att komma igång med någonting. Men de har fallit mellan stolarna i kommunen i flera år, kanske redan. Men så säger kommunen att det är väldigt dyrt. Och så ser man liksom här och nu, ja visst, det kostar ju någonting att komma igång. Men på sikt så vinner det ger, både myndigheter, men framför allt individerna ju såklart.
Det ger resultat. Ja, detta absolut. Alltså om fontänhus som finns runt om i landet. Tack så mycket Inger för att du ville berätta det här.
Tack ska du ha.
Hej. Hej. I Uppsala så har vi Behrouz Fatali. Hej.
Hej, hej Thomas. Hur är det med dig?
Jo, men det är bra. Hur är det själv?
Ja, det är lite upprört.
Okej. Okay. Ja.
Som vanligt. Ja. När man blir gubbe bryr sig där. Men du Thomas, igår pratade en tjej från kriminalvården.
Ja, ja hon hade jobbat inom kriminalvården och jobbat lite extra. Just det.
Ja. Ja, jag vet vad, hur pågår i kriminalvården. Jag har kompisar som jobbar där.
Mm-hmm.
Och jag vet den där demokratiska maffia, hur fungerar i kriminalvården. 4 000 kronor per dag kostar varje intagna.
Mm-hmm.
Och det hon var orolig över att sina kollegor, om det blir mer intagna i en samma cell.
Mm-hmm.
Ena sida, andra sida, folk är mot att bygga upp igen, bygga nya fängelse.
Mm.
Det innebär, om man plussar de två, det innebär att låt dem vara i samhället istället. Sjuka, brottslingar, det ska inte vara i fängelse. Vi har inte tillräckligt plats. Om vi puttar dem in i en cell tillsammans, de blir obekväm och det blir lite svårt genom kriminalvårdsperspektiv. Mm. Men man ska titta genom folkets perspektiv. Mm. Vad ska folket göra?
Men det är bara en fråga. Det låter som att du grejar med telefonen eller det finns ett ljud. Jag vet inte om du funderar på hur du håller telefonen bara.
Okay. Är det bättre nu?
Kanske. Det var lite få ord att utgå ifrån. Men du, jag tänker så här. Tycker du att det är bättre att man är ute i samhället? Alltså på vilket sätt skulle det...
Nej, det är inte bara i samhället. Du säger den som själv tänker. Jag tror tvärtom.
Ja.
De som man tar in av brottslingar och döms ska betala för sin uppehåll i fängelse.
De ska betala för det? Okej.
Ja, det ska de betala för frukost och lunch och middag som äter. De ska betala för el och hyran för cellen.
Ja.
Det är väldigt enkelt.
Ja.
Lyssna Thomas, lyssna.
Ja.
Du pratar tillräckligt, jag ska prata nu. Du säger, har du hört en spindelnät operationen som gjorde Ukraina mot Ryssland? Det betyder att tekniskt sett, billigt, man kan operera 4 000-5 000 kilometer mer borta. Varför? Man kan inte ta en handboj på ett intagna, skicka till skogsarbete. De ska inte i en viss area, de kan jobba för sin frukost, lunch och middag och hyra och el och allt som de ska betala. Och de lämnar inte larmar bara polisen, larmar bandet på benen också. Okay. Så man kan inte lämna en viss område. Det betyder om jag gör någon fel och enligt lagen kostar in i helvete för att gå in i rättssalen, då jag ska få försvara allt. När jag döms till 4 års fängelse eller 3 eller en livstid eller vad som helst,
ja,
då innebär att jag ska betala för min uppehåll, frukost och lunch och middag som jag äter. Och då jag ska gå till byggarbete, skogarbete och sådär, och med en fotboll
och jobba liksom. Jag förstår.
Jobba upp. Annars det är så jävligt bra att man går till Sverige och gör någon fel. Ja. Man har tv och tv-spel och med tofflar och med riktigt fina träningskläder går runt hit och dit. Vad fan är det bäst? De man betalar ingenting, ingen hyra, ingen jobb, ingenting. De man kan bara sitta och babbla med sina intagna och komma åt och skryta. Då jag har suttit 4 år. Det kommer med en PR.
Ja.
Men om de jobbar, det finns en framtid för dem.
Ja, men där
att
har vi...
gå till jobbet och jobba för sig själv, jävlar, att när ni gör så brott i samhället och gör så här, skjuter varandra. Thomas, ja. Lyssna noga.
Jo, men jag lyssnar.
Thomas, lyssna. Det är sista. Den som säger att det ska fortsätta på samma. Jag har levt i Sverige 38 år. Det är sämre och sämre. Det bara väntar när sexåringar ska skjuta på varandra. Ja. Sluta med den jävla kriminalvården. Det ska ändras radikalt.
Ja, ja, okay.
Och lyssna inte på den jävla vänstervridna folk som förstår inte vad de pratar om.
Nej, språket bär hos språket. Nu kommer folk skälla på oss för att du svär i radion. Men du, tror du att det funkar med fotboja? Kan alla de som sitter i fängelse, kan vi ha dem ute i samhället med fotboja? Kommer vi kunna hantera det här? Jag vet inte om du kan svara på det.
Nej, Thomas, man ska inte förlöjliga en förslag.
Det är
nej,
men jag förlöjligar inte, jag ställer en fråga till dig.
Det kan, det är fan tekniskt kan man.
Okay,
jobba
bra.
I 100 kvadratmeter, inte utanför tekniskt det går.
Okej, okay, bra.
Så om man lämnar den, då kommer att tuta fotbojen.
Då säger jag så här, vad säger ni som lyssnar om det här förslaget? Ring gärna in och kommentera. Tack ska du ha.
Liknande förslag. Hej.
Hej. Mats Bergfors i Kalmar. Välkommen till Ring P1.
Tack så mycket.
Ja.
Vad ska du säga? Jag ska prata om de här mobilmasterna som har blivit utsatta för attentat längs ostkusten.
Mm.
Och jag skulle vilja att de här masterna får ett utökat skydd i form av skyddsobjektstatus som man har på känsliga samhällsfunktioner.
Mm.
Och går inte det, för att de är ju väldigt många utav olika anledningar då, så bör de i varje fall få ett liknande skydd som skyddsobjekt. I synnerhet då när det gäller bevakning och ingripanden.
Mm. För att de är så viktiga i vårt samhälle.
Ja, precis. Och där skyddsobjekt gör ju att det blir mycket enklare att tv- eller kameraövervaka dem. Och likadant att vid ingripanden så har de som är satta att bevaka dem mycket större möjligheter att ingripa och skydda dem. Där behöver man så kan man även använda vapenskydd vid skyddsobjekt. Så att det finns ju stora möjligheter att skydda dem bättre än vad de är idag.
Mm. Tror du att det är på gång att man ser över det här då?
Ja, jag förutsätter det. Det här är mitt inlägg, en uppmaning till politikerna och tjänstemän att se över det här skyndsamt snarast.
Mm.
För att förbättra skyddet i och med att det är så pass känsligt.
Mm. Mm.
Och skulle vi lyckas gripa några av de här attentatsmännen, då skulle det ju också bli så att man får en indikation som är väldigt tydlig på varifrån det kommer.
Mm. Om det är från ett håll, eller det kan ju vara från flera håll också. Ja, visst.
Det kan det vara.
Ja. Intressant. Vi tackar för detta.
Ja,
ja, har
tack
gått
så mycket.
Hej.
Tack, hej.
Hur mycket ska lärare tåla? Den frågan ställdes igår faktiskt. Och det var för att Susanne, hon ringde till programmet och ville hylla Sveriges lärarkår. Hon hade till exempel hört ett inslag i P1 Morgon om att fler föräldrar portas från skolor. Hon sa att ibland så känns det som att skolan ska lösa alla problem som vi har i samhället. De gör allt vad de kan med det lilla, de få medel som de har. Allt fler och fler föräldrar får besöksförbud för att de uppför sig dåligt mot lärare och övrig personal. Det är sorgligt, tyckte Susanne. Och vi ställde frågan på vår Facebook-sida: vilket ansvar tycker du att föräldrar har för att bidra till en trygg skolmiljö? Och Bobo skriver: läraren ska inte ta någon skit från föräldrarna. Amatören ska inte styra proffsen, det är min åsikt. Anders, han skriver: i skolan är det lärare som bestämmer, inte flummiga föräldrar. Ordningen ska tillbaka. Bengt skriver: i 10 år har jag haft långtids- och korttidsvikariat på flera grundskolor. Tyvärr har det hänt att jag mött otrevliga föräldrar. Att porta är nog rätt av skolorna. Karina skriver att alla lärare inte är fantastiska. Och Lena till sist, i dessa citat från vår Facebook-sida, under diskussionen hur mycket ska lärare tåla. Lena skriver, tar vi inte tillbaka skolans roll som undervisningsinstitution så kommer snart allt ansvar ligga på skolan, så som att åka hem till barnen och ta upp dem ur sängen, ge dem mat, köra dem till skolan, ge dem lunch, köra hem dem, borsta tänderna, duscha dem och se till att de lägger sig i tid. Vad sägs om det? Den debatten hittar du på Ring P1s Facebook-sida. Bo Magnusson i Höganäs, välkommen till dagens direktsändning av Ring P1.
Ja, tack Thomas.
Ja, vad ska du prata om?
Jag ville påtala det här med att vi ska hyra fängelseplatser i Estland.
Ja, vi ska hyra fängelseplatser i Estland för Sverige. Ja,
ja. Och som en nödlösning tycker jag faktiskt det är bra, för vi måste ju ta hänsyn till den personal som idag jobbar under ett väldigt högt tryck.
Mm-hmm.
Och företrädesvis så kan man ju skicka dit de som är dömda till att utvisas från Sverige. De som inte vill delta i rehabilitering och de som vägrar utföra de arbeten som förekommer på våra fängelser. Så personalen har ju, jag skulle kunna tro att de har det otroligt jobbigt med all överbeläggning.
Mm. Sen är det är ju också en överbeläggning för de som intagna. Det är skillnad på att bo ensam eller bo ihop med någon.
Absolut, och det kan ju bli en förbättring för dem. Kanske det blir en bättre stämning på fängelserna. Jag menar de som ska utvisas, om de sitter i Sverige eller i Estland, spelar de ingen roll. De har ju regel ingen förankring i Sverige.
Kanske, jag vet inte. Du, i förlängningen då, ska vi fortsätta så här eller ska vi bygga fler fängelser, eller är det en kombination du tänker dig i framtiden?
Jag tycker den här regeringen, om man nu får ta dem i ett, de har fastnat i ett spår som tror att de kan bli som i Amerika. Bara gangsterna sitter i fängelse så får vi ett bättre samhälle. Det har ju visat sig att långa fängelsestraff och så, det funkar inte. Man måste ju ha någon form av förtänk.
Okej, okay, just det.
Att ta hand om ungarna. Se till att det inte stänga kulturverksamheten. Ja. Helt vansinnigt.
Bo, stanna kvar där Bo, för jag ser att Lars-Arne Palmgren i Luleå vill också prata i den här frågan. Hej Lars-Arne.
Hejsan.
Vad säger du?
Ja, alltså, jag har ju suttit i fängelse några gånger. Visserligen på ett par öppna anstalter, men också på Vita Duvan här i Luleå. Och det är ju som en fast. Det har alla i Sundsvall har det också på Bergsåker. Det är ju en öppen anstalt. Var ju då i alla fall, det var på 70-talet.
Ja.
Men det är på alla. Jag har varit 5 gånger.
Ja, ja.
Och det har det varit arbete. Alltså man har en tvungen arbete. Om man inte har gjort det, sitter man inlåst i sin cell hela tiden.
Ja. Du tänker på det här samtalet med Berhus tidigare. Han sa att man skulle vara ute med fotboja och jobba. Liksom.
Ja, jo, men så, då var det inga fotbojor utan... Det var skogsarbete har jag varit i, och så har jag monterat ihop några möbler åt något, ja om det var IKEA eller vad fan det var, det kommer inte jag ihåg.
Ja, ja.
Och så det var, man var tvungen att arbeta.
Ja.
Och dessutom när man sitter i fängelse så har man ju inga inkomster att betala någon hyra eller mat eller vad fan är det frågan om. Ja. Så att, det är ju bara svammel det där. Jag vet inte hur det är nu på de här riktigt stora fängelserna. Men
tyckte du att det var bra att du fick jobba då?
Ja, det är klart att ha någonting att göra är ju jävligt viktigt.
Ja.
Och jag tänker, om det nu är så att det finns så anstalter där man bara packar ihop folk, om det nu är så, då är det ju helt vansinnigt, för att inaktiviteten där måste ju vara förödande.
Ja. Alltså när du har suttit inne då, när du hade suttit av ditt straff och kom ut igen, kände du att nu har jag fått hjälp, nu ska det bli ett helt annat liv? Var du väl förberedd?
Nej, jag tyckte jag hade ett ganska bra liv. Jag kom i slagsmål då och då.
Okej, okay, ja.
Och sådär. Och så ja. Kanske man... Ja, någon rattfylla var det väl också, förstås. Ja.
Men det heter ju kriminalvård. Kände du att du fick vård?
Alltså... Nej, det tyckte jag nog inte att det var någon vård. Det var frågan, utan det var en förvaring med förhoppning om att man skulle...
Du skulle själv fixa ja. Det där med vården liksom?
Ja, det tycker jag nog. Nu vet jag inte hur det är idag. Det här är länge sedan.
Ja, ja, ja.
Men så var det då.
Det finns ju rätt mycket strömningar idag där man tycker liksom att det ska inte vara så mycket vård, utan lås in och låta vara tufft och bröd och vatten. Det är det som hjälper.
Ja, det är ju ganska... trångsynt, tycker jag. Då har man inte, då är man bara ute efter, då hatar man bara, utan man måste försöka se till att människor kommer ut någon gång, och ska de vara ännu farligare när de kommer ut, det kan inte vara meningen.
Ja. Ja, jag vet inte riktigt vad vi hör, var det en cykel eller någonting? Ja, vi får sluta. Ja,
det är ute på promenad, det var vi som körde förbi i knastrande grus.
Ja. Tack för att du ringde, och tack också Bo som var med där. Vi får sluta här nu, för nu ska Ekot snart in. Tack ska ni ha. Och i Slussen idag, Joel Svan och Emma Jeppsson, Erika Libeck Lindahl var digital redaktör, producent Susanne Elin och Bertil Karlsson tekniker. Imorgon blir det inget Ring P1. Nej, då blir det, vad heter det, programledare. Det blir så här politisk debatt istället.
Ekot börjar i Gaza, där minst 12 personer har dödats och över 120 skadats när de väntade på att få hjälp vid en matutdelningsplats, det rapporterar Haaretz. Det här ska ha skett nära Netzarim-korridoren strax söder om Gazas stad, men än så länge är det oklart exakt när det hände. Sveriges ekonomi växte med 0,4% i april jämfört med månaden innan. Det visar en preliminär beräkning från SCB, och det var något bättre än vad analytikerna väntat. Anledningen är ökad hushållskonsumtion och högre produktion i näringslivet. Däremot föll orderingången till industrin kraftigt, 6,3% i april jämfört med månaden innan. Statliga svenska myndigheter skulle kunna spara upp emot 4 miljarder kronor varje år om de inte hade så stora och dyra kontor. Det är slutsatsen efter en granskning från Riksrevisionen. Riksrevisionen tycker att regeringen tydligare borde styra myndigheterna mot mindre och billigare lokaler. Och nu till något helt annat, för det blir allt färre knubbsälar på västkusten. I Kosterhavets nationalpark har antalet mer än halverats de senaste 10 åren. Och nu tar forskarna hjälp av drönare och AI för att hitta anledningen. Det berättar Jerry Carroll, biolog och forskare vid Göteborgs universitet.
So that is our job basically. That's the big question that we want to ask, and the reason that we... do our field work and our methods development.
Varför blir det färre knubbsälar på västkusten? Det är en fråga som Derek Carroll och hans kollegor ställer sig. För drygt 10 år sedan så föddes det omkring 400 knubbsälsungar på öarna i Kosterhavets nationalpark, och förra året så var den siffran nere i 170. Det kan handla om näringsbrist för sälarna på grund av överfiske eller miljöförändringar, säger Derek Carroll.
We suspect that it's this nutrient limitation, and that leads into why we're developing new technologies using drones to measure the weight and the length and the width of seals.
Istället för att bara vara ute och räkna sälarna med båt och kikare, så har nu Derry och hans kollega börjat använda drönare som tar bilder på sälarna, och AI som hjälper forskarna att beräkna sälarnas kondition och hälsostatus.
Reporter Joakim Lindvall i Vetenskapsradion. så kan vi berätta att det för första gången nu finns över 6 miljoner danskar. Det här visar nya siffror från Danmarks statistik. Förra gången en befolkningsmässig milstolpe passerades i Danmark var 1973, då det blev mer än 5 miljoner invånare. Det avslutar Ekos nyheter klockan 10. I studion Carina Galanou Ipsonius.
P1, Sveriges Radio.
Det händer väldigt sällan att Svenska kyrkan ger ut nya psalmböcker. Men nu pågår arbetet för fullt med den femte någonsin. Och när den nya psalmboken börjar användas om drygt 5 år så kommer upp till 100 äldre psalmer att vara ersatta med nya. Vad krävs det för att en ny psalm ska få lika stort genomslag som 1600-tals succén Den blomstertid nu kommer? Och är Gud och Jesus en framgångsfaktor eller inte om en psalm ska bli populär i vår tid? Välkomna och var med. Det här är förmiddag med mig, Louise Epstein. Välkommen Mattias Lundberg, professor i musikhistoria vid Uppsala universitet. Hej!
Hej, tack så mycket.
Och välkommen Susanne Wigårdh Yngvesson, professor i etik vid Enskilda högskolan i Stockholm. Hej!
Hej!
Och ni har båda fått välja varsin psalm som har fått stort genomslag och går att betrakta som en hit på något sätt. Är det här ett vanvördigt sätt att närma sig psalmer, tycker du?
Inte alls. Du menar ordet hit?
Ja.
Nej, men det är väl jättebra. Det vet ju folk vad det är. Vi förstår precis. Genomslagspsalmen.
Precis. Mattias Lundberg, du har valt psalm 128 vid Betlehem en vinternatt. Och det här var en inspelning med Adolf Fredriks ungdomskör. Alltså varför tog det tid innan Betlehem, eller innan vid Betlehem en vinternatt blev en succé?
Men det här är det perfekta exemplet på egentligen hur hits funkar även i musik i allmänhet. Att det är aldrig en rak väg, utan det är konstiga vägar som det här har tagit. Och det konstiga med den här melodin, och många kanske tycker det är lite ovanligt slut på den. Den slutar inte på grundtonen.
Nej, den är lite krånglig.
Ja, och vet ni vad det beror på?
Nej.
Att det där inte är melodin från början, utan att det är en motstämma, en överstämma. Och det är det mest extrema exemplet på, och det finns många sådana psalmer, där det som från början har varit avsett som melodin har vi sedan länge glömt bort och sjunger inte längre. Istället sjunger vi som den nya melodin då en stämma som spontant sjöng som överstämma i England då på slutet av 1700-talet.
Alltså att du menar att det var den här nya versionen som fick genomslaget, inte den första?
Nej, precis. Det är ungefär som om man skulle ta om en Beatles-låta och där Lennon sjunger och McCartney har lagt en andestämma och så efterhand så blir det med viskleken så att vi bara uppfattar den där andestämman som melodin.
Mm. Men vadå, hur lång tid tog det innan den här psalmen verkligen slog igenom?
Den slog igenom under 1800-talet i England och så småningom i resten av världen. Så nu kan man ju höra den inspelningen av Carola och andra i Sverige. Då, så men då tror jag de flesta som sjunger den inte känner till den här bakgrundshistorien att det är egentligen inte den ursprungliga melodin. Och den kan nog nästan ingen idag sjunga på.
Men vad var det för fel på den då, ursprungsmelodin?
Nej, det var helt enkelt så att folk tänker in, de flesta som när de sjunger och lyssnar på psalmsång tänker inte liksom vad det är vad, utan det är vissa saker som sätter sig så det där är det som har fastnat och därmed då blivit melodin. Och sen då så kan man ju nu höra olika arrangemang där man lägger till nya överstämmor till det här. Och det är ju verkligen viskleken i sin prydno att man det då om 200 år kanske vi sjunger de melodierna som om det vore melodin till
men
den här.
Men är det då samma psalm?
Ja, det är lite som med cellerna i kroppen att vi, vad är det man säger, efter 3 år så har vi inga celler kvar, som, men vi är ju ändå samma individ.
Alltså tänker det
vi.
Byts ut successivt.
Precis, och så är det ju med många psalmer, även när man har bearbetats i text och musik, att till sist så skulle man knappt känna igen dem om man ser den äldsta versionen. Men om vi som håller på med det tittar ju på alla felande länkar, och då kan man ju se varifrån de kommer. Så.
Men Susanne Wigert Yngvesson, finns det någonting med texten som är kraftfullt och lockande?
I denna?
Ja.
Ja, men det är igenkänningen av vi som bor här uppe i Norden, som vet hur det känns när snön yr och vinden blåser. Så är ju också melodin här, tycker jag, förstärker en slags stämning i texten, i vinternatten och hela symboliken i detta. Men jag måste också, jag verkligen gillar Mattias din bild av cellerna som byts ut, för sådär är det ju med texter också, när de översätts till exempel så blir det en annan... ibland blir ju tolkningarna vid översättningar eller bearbetningar av översättningar som att, jaha, då har det hänt någonting här från 1600-talet fram till nu. Om vi tar den blomstertid nu kommer till exempel, så har ju den bearbetats och liksom på ett sätt knådats ihop till lite någonting, inte helt någonting annat, men någonting lite, ja, annorlunda.
Men den här stämningen som du tänker på när du hör den här psalmen, vad är det för vinterstämning?
Jag ser framför mig stora snöflingor som faller över skogslandskap, lägger sig på granarna som tunga liksom, tecken. Lite romantiserad bild får jag för mig. Och det är den här kombinationen av poesin i texten och musiken som skapar den här stämningen av stillhet. Lite Disney-vinterlandskap ser jag framför mig. Mm.
Men du, Susanne, du har valt psalm 114, Stilla natt, som ett bra exempel på en psalm som verkligen har slagit stort. Och vi ska lyssna på en inspelning med Håkan och Christian Hagegård tillsammans med Adolf Fredriks ungdomskör.